Jesus, vi tillber dig och prisar dig, Herre, för att vi kan komma till dig såna som vi är och bara tillbe dig, hylla dig och upphöja dig för den du är. Det är verkligen så, vi har ingenting att erbjuda dig, för du är en kung. Du är inte bara en kung, du är kungars kung och herrars herre. Men vi ger dig det vi har, vi ger dig våra liv. Vi tackar dig för att du tar emot våran gåva, Herre, till dig. Vi prisar dig i Jesu namn. Och allt folket sa det. Ja, det var lite klent tycker jag. Allt folket sa det.
Amen.
Amen. Vad härligt. Vad härligt. Vilken enorm glädje för mig att få vara i Hässleholm. Tillbaka i Hässleholm. För jag, alltså när jag satt här nere och lyssnade på Lasse och lovsången och allt som hände. Så, alltså det bara snurrar gamla minnen. Jag har ju bott i Skåne i 18 år. Ja, och när jag tittar ut här så är det liksom, jag ser en massa ansikten som jag skulle vilja tillbringa en hel kväll med här. Men då får man ju liksom ta semester och vara här en vecka i så fall, man skulle klara det. Men det är hemskt roligt att vara här. Jag kastas liksom bak 25 år bakåt i tiden, 30 år bakom, kanske ännu mer ibland. Om jag ska ta lite då. 1988 gifte jag mig med Tina. Vi träffades nere i Skåne och vi flyttade till Ängelholm. Och där bodde en väldigt trevlig familj som heter fortfarande Inger och Nils-Erik Eriksson. Och vi flyttade in i ett hus där och deras dotter hette Maria Eriksson. Hon kom med i en bönegrupp. Hon kom nyligen hem från att ha varit i USA. Och vi lärde känna henne och hennes familj. Och hon kom med i en bönegrupp som vi hade. Och jag vet att den bönegruppen betydde väldigt mycket för Maria. Så jag träffade Maria Lasse som bodde i Malmö. Och de slog sina påsar ihop och gifte sig. Och sen är resten är ju historia då. Men och sen har vi jobbat med Kurt Levin under många, många år. Tills han fick flytta hem till Herren och vi har varit i minsta lilla håla här i Skånetrakterna och predikat evangelium och bett för människor och allt sånt. Fantastiskt roligt att få komma hit igen. Idag bor jag i samhället Knivsta utanför Uppsala och jobbar med en organisation som heter Folk och språk. Folk och språk, kan vi få upp någon slide här? Jag skickade någon, hoppas att den finns här. Där, titta vad fint. Folk och språk, vi är en tvärkyrklig organisation. Jobbar med alla möjliga kyrkor, organisationer, enskilda privatpersoner. Alla som vill vara med och vara med och stödja oss i det arbete som vi gör bland de bibellösa folken. Vi är en del av den stora internationella organisationen Wycliffe Bible Translators som finns och jobbar i över 60 länder och består av 100 organisationer i ett nätverk över hela världen. Och det som är vår drivmotor och vision bakom just allt det här, det är ju det att det fortfarande finns folkgrupper, språkgrupper som ännu inte har en enda vers av den här boken på sitt eget språk. Och då säger du, men det är inte klokt. Nej, precis, det är inte klokt. Och det vill vi ändra på. Det vill vi jobba för att det ska bli en förändring. Och därför så tror vi att vi tror på ett rättvisemärkt evangelium. Och vad menas med det? Jo, ett rättvisemärkt evangelium, det är att varje människa på denna jord har rätt att få höra evangeliet minst en gång i livet. Det låter väl rättvist, eller hur? Kan du vinka lite om du tycker det låter rättvist? Jag var i Sankt Petersburg för några år sedan. Och när pastorn sa något bra, då vinkade de lite så. De ropade inte halleluja, men de vinkade lite så. Och det kan du få göra om du vill också. Det går bra. Det tycker vi. Alltså du och jag har hört evangeliet hur många gånger som helst. Men det finns människor som aldrig någonsin har hört namnet Jesus. Du vet inte vem han är, vad han har gjort. Och det tycker vi är orättvist. Och då försöker vi se till att få Bibeln översatt till de här människornas modersmål, hjärtespråk. Det började med den här mannen, Cameron Townsend, som var en amerikansk missionär som kom till Guatemala 1917 för att sprida biblar på spanska. Han skulle sälja biblar på spanska. Och han märkte till sin fas att de allra flesta pratade inte spanska, utan det var en mängd olika språk. Så han la om strategin fullständigt och bosatte sig bland ett folk som heter Kaxikel. Och där började han arbeta och började med att översätta Nya Testamentet. Så efter 15 år så hade han översatt Nya Testamentet till Kaxikel. Han hade startat en bibelskola, han hade startat en sjukstuga, han hade startat en internatskola och han hade startat ett antal församlingar. Han var en otroligt produktiv man. Och där föddes den här tanken med att om det finns så många språkgrupper i Guatemala som inte har Bibeln på sitt eget språk, hur ser det då ut i resten av världen? Och där tändes elden att sprida Guds ord ut över hela världen bland de folk som inte hade Guds ord på sitt eget språk. Jag kan ta nästa bild. Som du förstår, så vi brinner för det här med språk. Därför att när man kommer till mission och språk så är det otroligt viktigt. Och då kanske du säger, ja men varför? Jo, därför att det här är en av anledningarna. Det här är Uppenbarelseboken och Johannes ser en syn. Och han ser en stor skara människor. Alltså det här är ju när vi är i himlen. Det här är inte de där, det här är vi. En dag kommer vi stå här. Nu kan du få vinka lite till. Det här, en dag kommer vi stå här framför tronen. Och en skara av alla folk, stammar, länder och språk kommer stå där. Tillbe Jesus, och då kommer lovsången brusa högt och det bara dånar om det. Och de stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen till vår Gud som sitter på tronen av lammet. Om vi tror att den här visionen ska slå in, då måste vi arbeta för att alla folk och språk och stammar ska kunna vara där. Vi har lite kvar att göra för att nå dit. Jag kan ta nästa slide. Så här säger Jesus. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så en dag har vi arbetat färdigt. Det kommer faktiskt en dag då vi har gjort det Jesus bad oss göra. Men då måste detta vittnesbörd predikas för alla folk. Etnos på grekiska. Språkgrupper eller folkgrupper. Och evangeliet ska förkunnas. Betyder också publiceras. Göras offentligt. Proklameras. Evangeliet måste ut till alla de här människorna för att slutet ska kunna komma. Och vi är färdiga. Jag kan ta nästa slide. Okej. Okay. Jag trodde det fanns en där, men det kanske inte fanns. Då undrar du kanske, vad gör då folk och språk? Ja, vi jobbar ju då med olika språkgrupper. Det här är en språkgrupp som vi jobbar med. Flame i Västafrika. Ungefär 400 000 som talar språket. Flame är ju en pseudonym för, de heter någonting annat egentligen, men vi använder pseudonymen därför att många av våra missionärer som åker ut, det är inte helt enkelt. Som du ser så är det ju ett starkt muslimskt område, lite animistiskt också, lite uppblandat, med färre än 1% kristna. Så de lever ju ett ganska, ja, inte helt enkelt liv. Och många av de här som jobbar med bibelöversättning, de blir hotade till livet. De blir, man sprider falska rykten om dem och hotar dem på olika sätt. Och nu jobbar man då med att få klart Gamla Testamentet. Så att målet är att översätta hela Bibeln. Vi fick ett vittnesbörd från han som är ansvarig för det arbetet nere i Västafrika. Han var på en marknad och skulle handla. Och så kommer ett gäng ungdomar fram till honom. Och säger, för han sände radioprogram, den här killen. Så de säger till honom, vi lyssnar på dina radioprogram. Och vi tycker om dem. Därför att de är bra gjorda och vi blir berörda av dem. Och så börjar de prata om de här radioprogrammen. Och samtidigt som man står och pratar med de här ungdomarna så ser han ett gäng imamer, alltså muslimska präster som står en bit ifrån. Och han blir lite nervös och tänker att vi måste kanske börja prata om någonting annat. Men de märker att han blir lite så här orolig. Men då säger de till honom, bry dig inte om dem. Vi har en öppen dialog med dem. Och vi säger till dem att ni har dolt hemligheter för oss som ni inte har berättat. Men han berättar dem för oss istället. Och det är fantastiskt att se hur det här evangeliet når ut till människor. Och människor kommer till tro och blir frälsta. Kan ta nästa slide. Det här är ett annat arbete. Kluster har vi lärt oss under pandemin. Det här är i Kaukasusområdet uppe i Eurasien. Och där finns det flera olika minoritetsgrupper, språkgrupper. Jag tror vi är en 7 olika språkgrupper som vi jobbar med där. Och flera pastorer tillsammans med deras team som åker in och läser Bibeln för de här människorna. Undervisar om evangelierna. Och man visar även Jesusfilmen för dem. Och målet är att starta husförsamlingar. Och man har redan startat husförsamlingar. Och det här är språkgrupper som oss veteligen aldrig någonsin har blivit berörda av evangeliet för. Helt pionjärt. Totalt orörda marker. Här får evangeliet komma in och människor kommer till tro. Aj, fantastiskt. Jag blir lycklig bara jag tänker på det. Ta nästa. Västkusal är också en sån här arbete i Burkina Faso i västra Afrika med. Det här är en språkgrupp som är en del av Kusal. Och kusal talas av 17 miljoner människor. Men västkusal är ett väldigt annorlunda språk. Och de har svårt att kommunicera med varandra. Och det gör att de behöver ha en egen översättning. Och de är ungefär 18 000. För allra flesta är muslimer, en del animism där också. Och några få, väldigt få kristna. Och där har vi som mål att 2025, alltså om 2 år, så ska Nya Testamentet vara klart. Och vi sprider evangeliet ut till de här människorna. Wycliffe har en vision att 2025 så ska det påbörjat sitt arbete bland varje språkgrupp som behöver ha en översättning. 2033 är visionen att varje språkgrupp ska vara något. Man ska finnas någonting, en bibeldel, Nya Testamentet. Någonting ska det finnas i varje språkgrupp som behöver ha Guds ord på sitt eget språk. Det är fantastiskt. Och jag prenumererar på en hemsida som heter Bible Progress. Där man får uppdateringar hela tiden. Och när jag började i Folk och Språk. Jag är ganska ny med det arbetet. Jag har jobbat drygt 1,5 år bara. Då pratar man om ungefär 2000 språkgrupper som fattas. Den senaste uppdateringen jag fick hem i min mail. Det var 1255 språkgrupper fattas för att vi ska vara i mål. Och då känner jag bara så här. Jesus sa att detta evangelium ska predikas till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Kära vänner, vi närmar oss slutet. Det händer så mycket här ute i den här världen. Människor får tag på evangelium som aldrig förr och kommer till tro. Och Guds ande verkar. Halleluja. Nästa slide. Ja, precis. Så här kan du vara med om du vill engagera dig. Jag kommer finnas här ute. Nere vid kyrkfikat om du vill prata mer med oss eller med mig om vårt arbete. Det här är våran tidning som vi har, Folk och Språk, kommer ut 4 gånger om året. Den kan du få hemskickad till dig antingen digitalt eller en papperskopia så här. Och veta mer vad som händer. Du kan bli en förebedjare för oss. Här i den här tidningen finns det alltså står om våra missionärer som jobbar och olika bönämnen och så. Självklart, vi är ju en organisation som bygger hela vårt arbete på frivilliga gåvogivare. Vill du vara med oss och understödja oss så betyder det otroligt mycket. Det betyder jättemycket för vårt arbete att kunna fortsätta det här och nå de här mål och vision som finns. och bli en månadsgivare. Vi kommer senare i gudstjänsten, som Lasse sa, ta upp en gåva. Då kan vi lägga upp den där sen. Men vi kan ta bort den nu så länge. Nu ska vi predika Guds ord. Precis. Och jag ska, ja, min titel kan lägga... lägg upp den. Min titel på den här predikan, det är det extraordinära supermaxade evangeliet om Jesus. Det är min predikan. Därför att evangeliet är fantastiskt. Och ibland, som jag sa, vi har hört evangeliet så många, många, många gånger. Och jag tänker så här, evangelium om Jesus, det är egentligen så mycket, mycket bättre än vad vi någonsin kunnat ana. De här människorna som aldrig har fått talas om Jesus, det blir revolution i deras liv när de får tag på det. En av de frågorna som Cameron Townsend fick när han skulle sälja biblar på spanska, det var just det här: varför talar inte din Gud mitt språk? Vad ska man svara på det? Jo, man översätter Nya Testamentet till det språket. Och då blev gensvaret. Och det här får vi ofta höra, eller missionärer som är ute får ofta höra. När man får en översättning på det språket som folket talar, då säger de: nu vet vi att din Gud talar mitt språk. Och människor kommer till tro. Människor kommer till tro. Jag skulle kunna berätta hur många stories som helst, men det, vi kan ta det sen i så fall. Men jag vill försöka predika om vad evangeliet är för någonting. Jag vet inte riktigt vad det blir, men du får hjälpa mig och be för mig här idag. Herre, jag tackar dig för att ditt ord är verkligen levande och det är fantastiskt och det är kraftfullt och mäktigt. Det förvandlar. Det föder på nytt, det befriar, Herre. Vi välkomnar dig, helige ande, att röra i oss den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen. Amen. Som Lasse var inne på förut, så lever vi ju en väldigt konstig tid. Vi hann ju liksom precis kliva ur en pandemi i 2 år. Med isolation och allt vad det betydde. Och sen startade ett krig några mil bort från oss i öster. Och priserna rusar upp och matpriser och bensinpriser och allt vad det är. Och elpriserna bara drar iväg. Och när vi tycker att det kanske börjar stabilisera sig någonting, så startas det krig ner i Israel. Alltså så mycket som skakar. Men jag tänkte på det här, egentligen är det inget nytt att världen lider. Det har alltid varit mycket lidande och elände i den här världen. Det har alltid varit svårt att vara människa. Det är inte helt enkelt att vara människa. Det är mycket utmaningar som kommer emot oss, dig och mig. Och Jesus säger just det här i Johannes evangeliums kapitel 16. Sen säger han: detta har jag sagt till... Han liksom pratar med sina lärjungar, så säger han: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida. Men, det är väl härligt att Jesus säger men, var frimodiga, för jag har övervunnit världen. Och det är just det som är evangeliet, att mitt i allt elände, mitt i kaos, mitt i svårigheter och utmaningar som både du och jag kan möta, så finns det en seger som Jesus har vunnit, som du och jag kan få uppleva och erfara och vandra i. Den segern kan bli din och min. Vi kan få det är det som är de goda nyheterna som Jesus kommer med. Tillsammans med Jesus finns det en seger, och i honom har vi frid. Frid är ju inte avsaknad av problem och svårigheter. Frid är att mitt i problemen och svårigheterna få uppleva Guds närvaro. Det är frid. Därför att livet bjuder på mycket olika utmaningar. Men mitt i de utmaningar som vi möter, så kan vi få ha frid. Visst är det fantastiskt, underbart. Evangelium kallas det för, om Jesus. Och i Matteus 24 så pratar Jesus med sina lärjungar om den sista tiden. Och där så målar han upp ett scenario om både krig, förföljelser, det är svält, det är naturkatastrofer och alla möjliga olika sorts lidanden. Men så avslutar han just med de här orden som jag läste förut. Om att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Och så här liksom dyker det här ordet upp igen. Evangelium om riket. Evangelium betyder ju glatt budskap, goda nyheter. Så att det vi har att komma med mitt i det här kaoset, det är goda nyheter. Så du och jag är glädjebudbärare. Känns det bra eller? Amen, det känns bra. Vi är glädjebudbärare om ett annat rike än det vi ser med våra mänskliga fysiska ögon. Ett gudomligt rike, ett gudomligt herravälde som kan få komma in och bli en del av vår vardag och våra liv. Och att få leva i det och vandra i det, det är Guds rike. Det glada budskapet, de goda nyheterna om Guds rike, det kan du få jag vara bärare av. Vi ska läsa en text från Efesierbrevet. För en av de mest tongivande författarna i hela Bibeln, det är Paulus. Paulus var den första missionären. Han var en strikt religiös laglärd jude som var tillhörde en viss fraktion som hette fariseerna. Men han gjorde ett radikalt möte med Jesus och det vände upp och ner på hela hans liv totalt. Och han blev en fanatisk kan man kanske säga, men han blev en trogen, om man säger så, trogen efterföljare av Jesus resten av sitt liv. Och han har skrivit 2/3 av Nya testamentet och har påverkat mycket av den kristna tron som vi vandrar och lever i idag. Och när man läser hans brev om det nya livet i Jesus så flödar det över av superlativ. Så är det faktiskt. Och därtill min text, alltså min titel på min predikan. Det flödar över av superlativ. Och hans budskap genom alla sina brev, det är att vi måste förstå vad det nya livet tillsammans med Jesus Kristus betyder för oss. Det är hans stora budskap. För det här budskapet, evangeliet, det uppenbarar någonting, det avslöjar någonting, något som är dolt även där för våra mänskliga fysiska ögon, men som vi kan få ta del av som en gåva. För Bibeln säger att evangelium är Guds kraft till frälsning. Så det är inte bara liksom, det är inte bara en vacker föreläsning, utan Det innehåller någonting. Det kommer någonting med de här orden. En kraft som kan förvandla liv. Det är Paulus budskap. Och när man läser hans brev så är det liksom, det går inte att hejda karn. Liksom. Han kommer i gasen ordentligt. När man läser ett brev som heter Efesierbrevet, vi ska snart läsa det. Så de första 13 verserna i första kapitlet, det är en enda mening alltihopa. En enda mening. Och där och det var ett sätt på den tiden som man skrev när man blev exalterad och upprymd. Liksom. Då skrev man långa, långa, långa meningar för att visa att det här vill jag poängtera, det här mina kära vänner är fantastiskt. Du gick liksom inte att sluta skriva, han bara skrev och skrev och skrev och presenterade evangelium. Och då är det nästan som att han hittar på nya ord. För han måste förklara och beskriva vad det här evangeliet är för någonting. Så titta här nu ska vi läsa det här. Och jag har hämtat det här från en översättning som heter The Message. En del säger att det bara är en parafras till, men bibelöversättare och lingvister som jobbar med det här, de säger att det är inte bara en parafras, det är ett väldigt nytt språk, men det ligger lite närmare faktiskt en riktig översättning, därför att grekiskans språk är så mycket rikare än vårt svenska språk. Och då skriver Paulus här: välsignad vare Gud, Vilken välsignelse han är för oss. Han är far till vår Herre Jesus Kristus. Och i livet med honom skänker han oss himmelshög välsignelse. Ja. Långt innan han lade jordens grund tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss. För att vi skulle helas och helgas av hans kärlek. För länge, länge sedan bestämde han sig för att adoptera oss som barn genom Jesus Kristus. Som han njöt av den tanken. Han ville att vi skulle få dela glädjen över de frikostiga gåvor han överöser oss med i livet med hans älskade son. Tack vare Messias offer, att han gjort sitt blod på korsets altare, är vi ett fritt folk. Fria från alla straff och domar som våra missgärningar har dragit till sig. Inte bara nätt och jämnt fria heller, utan måttlöst fria. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes, hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt och alla. Jag ber för er att vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Gud, ska ge er en ande av vishet och urskiljning så att ni lär känna honom personligen. Och att era ögon ska få skärpa och klarhet så att ni inser precis vad det är han kallar er att göra. Och förstår det oerhörda i det storslagna liv han har i beredskap för de som sätter sin tro till honom. Han satsar gränslöst på oss som litar på honom med omåttlig makt och oändlig styrka. Och då tänker jag, det här är nästan lite för bra för att vara sant, va? Och det är just det som är min poäng. Självklart är evangeliet för bra för att vara sant. Men poängen är att det är sant. Det är det som är grejen. Ja, precis. Det är sant. Och ibland så tänker jag, jag blir hemmablind ibland. Liksom. Men man läser de här texterna och man kan dem lite. Jag menar, jag har varit frälst i över 40 år. Jag har hört evangeliet så det kan rinna ur mina öron. Och man blir hemmablind. Men då bör man liksom stanna upp och titta. Och vad är det som står? Och jag tänker så, om du vill tillbringa din tid, resten av din tid här på jorden, men någonting som är så upplyftande och livsförvandlare, då ska du ge mycket tid till att studera den här boken. Mycket tid till, och så ska du vandra i det som står. Du ska göra det som står. För huvudkunskap, för att bara liksom stoppa sitt huvud full med en massa bibelverser, det hjälper ingenting. Utan omsätta det i praktiken och göra allt för att försöka vandra i det. Och det är ingen som klarar det. Nej, därför har vi fått den helige ande, kraften i vårt liv. Som hjälper oss att leva det liv Jesus har kallat oss till. Men det står uppenbarat här i. Och vi får läsa det och ta emot det av tro. Ta emot det i tro på att Gud vill liksom... att vi ska få leva i det här. Du vet, han pratar om gränslös välsignelse. Frikostiga gåvor. Vi är fria från straff och domar. Vi är fria. Och att vi kan få upptäcka vilka vi är och vad vi lever för. Vi lever ju, alltså, det är så mycket förvirring idag på många områden. Och just att hitta det här bara. Människor letar febrilt. Många gör det. Efter att hitta en mening i tillvaron. Någonting som skapar en glädje. Vi har det gratis här. I ett liv tillsammans med Jesus. I hans evangelium. Finns det att få för dig och mig. En annan av Jesu lärjungar, Johannes, han säger så här på ett ställe, Johannes 1:16. Genom hans fullhet, hans överflöd, har vi alla fått nåd och åter nåd. Gåva staplat på gåva, välsignelse efter välsignelse. Vi snackar om att bli bortskämd. Jag har 4 barnbarn. Och mormor och morfar gör allt liksom för att skämma bort det. Alltså, de här, stackars kan jag inte säga, de har det ganska bra. Men de här barnbarnen med presenter och allt möjligt och man gullar med dem. Men Gud är en Gud som inte är mått, som inte bara mäter nätt och jämnt. Han är överflödets Gud. Och han vill välsigna dig och mig med sitt överflöd som han har för oss. Det finns en annan vers som där Paulus skriver så här, lite längre fram i Efesbrevet 3. Han som kan göra långt, sug på de här orden. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Och Paulus är trovärdig. Alltså när, Paulus, han var ingen liksom överförfriskad predikant som levde ett lyxliv och bara gled omkring i tillvaron och hade liksom triumf överallt. Nej, det var han inte. Dagens predikanten bor fint och har det bra och äter gott. Han gick från fängelse till fängelse till fängelse. Och blev både stenad och förföljd och hotad till livet. Och piskad och led skeppsbrott och alltihopa det här. Ändå skriver han det här. Och det är det som är så fantastiskt med evangelium. Evangelium passar bäst. Får jag säga så här? När det är mitt i skiten, får jag säga då? Ursäkta om du är irriterad för att jag säger så. Men när det är mitt i det smutsiga, i det eländiga, bedrövliga, bland svårigheter och sjukdom och mörker. Där passar evangeliet perfekt in. Därför det förvandlar livssituationer. Det gör allting nytt. Rent, friskt. När evangeliets kraft får visa sig. Och det, därför kan Paulus skriva så här. Och i en annan översättning står det så här. Jag har inte det så här. Det står det så här. Nu till honom som förmår att genomföra sina syften. Att göra så otroligt mycket mer. Än allt vi ens vågar be om eller tänka. Men om du sluter dina ögon och tänker på dina största böner som du skulle kunna be. Vad kan jag be Gud om? Ja, ta i ordentligt. Det här kan jag be om. Och så säger då skriften så här att men Gud, han kan göra så oändligt mycket mer. Det finns ingen hejd på det. Vad Gud förmår att göra. Gränslöst långt bortom våra största böner, förhoppningar eller drömmar. Allt i enlighet med den kraft som verkar, vadå? I oss. Det är den heliga andes kraft som finns i oss. Genom tron på Jesus Kristus. Och jag tänker att jag tänker mycket, Fredrik, det är dags att höja förväntan i mitt liv på vad Gud ska göra. Att inte låta mina erfarenheter sätta gränsen på vad jag tycker Gud kan förmå. Utan höja min förväntan upp till vad Gud säger att han kan. Jag tror vi alla behöver göra det. För Gud är större än mitt förstånd. Gud är större än mina erfarenheter. Gud är större än mina misslyckanden. Han är större än allt som har gått fel. Han är mäktigare än allt vad som kan hända i våra liv. Och hans nåd och hans kraft är nog för oss i allting. Finns tillgängligt för dig och mig. Och vägen, om du är här och inte har upplevt Jesus Kristus, du kanske inte har tagit ett beslut att tro på honom. Och vägen in i det här livet är just det här att när Jesus dog på korset så dog han någonting som man ibland brukar kalla för en ställföreträdande död. Det låter väldigt fint. Ja, vad betyder det? Jo, det betyder att han dog i någon annans ställe. Han var ingen brottsling. Han hade inte gjort något fel. Han var syndfri. Men han klev in i ditt och mitt ställe. Vi är de som har trasslat till det. Vi är de som har syndat och gjort fel. Både mot Gud och människor. Men Jesus tog syndens lön på korset. Bar det i sin kropp. Och dog bort från det. Men det slutar inte där. Han bröt alla fysiska lagar och dödens makt och uppstod igen från de döda och lever idag. Och var en som åkallar det namnet Jesus ska bli, vadå? Frälst. Räddad. Gemenskap med Jesus. Och, jag tror att ni har dopgraven här under, va? Under trummorna. Vägen går genom dopet. Varför det? Jo, därför att dopet symboliserar en begravning. Där du sänks ner under vattnet. Du döps till Jesu död. Och sen uppstår du igen till ett nytt liv. Du är inte länge så nere. Vi håller inte dig nere så länge. Någon sekund. Och så upp igen. Så uppstår du till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Så om du inte är döpt, så skulle jag vilja uppmuntra dig så mycket jag kan. Det är fantastiskt att låta döpa sig. Därför att du blir förenad med Kristus på ett helt nytt sätt. Och uppstår till ett nytt liv tillsammans med honom. Och nu kommer jag ska avsluta. Nu kommer jag till min fråga. Vill du vara med i den här gruppen? Jag vet att du vill det. Som bär fram de här goda nyheterna. Vill du vara med bland dem? Ibland, vi har ju alla de här människorna som kallas för pionjärer. Pionjärer är de som har gått före oss. Vi är oerhört tacksamma för de som har gått före oss och arbetat och slitit för att få ut evangelium här i Hässleholm till exempel. Vi tackar Gud för dem, byggt den här kyrkan och allt vad de har gjort. Böner och predikningar och vittnesbörd, allt som de har gjort. Så att vi kan vara där vi är idag. Men vi är inte färdiga ännu. Och när jag pratar med Lasse, jag är oerhört glad för att den här församlingen axlar vidare det som kallas för Skånes pionjärmission. Och bryter ny mark på olika platser. Skurup, det är fantastiskt. Underbart. Det behövs evangelium till Skurup. Det behövs verkligen. Och här får vi alla vara med. För det är som om det är som ett stafettlopp. De som har gått före, de har lämnat över stafettpinnen till dig och mig. Och jag får ta emot stafettpinnen. Nu är det min tur att springa. Nu är det min sträcka jag har framför mig. Och så länge du och jag andas och lever, så får vi vara med. Halleluja. Vi får vara med. Jag är faktiskt över 60 år. Det var ingen som trodde det, men det är jag. och när jag fyllde 60 år så sa mina barn till mig så här. De bara fattar. Pappa, är du så gammal? Ja, jag är så gammal. Jag är ledsen. Livet går inte bakåt, det går framåt. Men jag får fortfarande vara med. Jag vill vara med och bidra med det jag kan. Och jag vet att du vill vara det också. Och det är vår sträcka nu. Och om du har satt dig ner ut med vägkanten av olika anledningar, kanske tappat hoppet, förlorat glöden i ditt liv, tycker att livet har varit orättvist mot dig, du har tappat geisten, tappat ivern, då skulle jag vilja uppmuntra dig att säga, res dig upp i Jesu namn. Gud har en plan för ditt liv. Det ligger fortfarande saker framför dig som du inte har sett. Och som Gud har förberett i sin storhet, i sin nåd, i sin kärlek. För dig och mig att vandra i. Oavsett vad som har hänt i det förflutna. Lev aldrig i det förflutna. Det kan inte hjälpa dig. Det som har hänt, det har hänt. Det som du kan påverka är det som ligger framför. Släpa inte med dig gårdagen in i morgondagen. Lämna det bakom dig. Och se att Gud har nya segrar för dig att vinna. Det finns nya segrar för dig att vinna. Det kan finnas saker som Gud har tagit till dig om för flera år sedan. Och du undrar, vad hände med det? Vad tog det vägen någonstans? Det finns där. Det finns där. Det Gud har sagt, det vill han förverkliga i ditt liv. Ja, men jag vet inte hur. Nej. Och det kanske vi inte vet. Men Gud vet hur han ska göra. När Abraham fick löftet från Gud att han skulle få lika många barn som himlen hade stjärnor. Trodde han visste hur det skulle ske? Nej, han har ingen aning. Men det står att han litade på att Gud var mäktig nog att hålla det han hade lovat. Så jag får lita på att Gud kan göra det han sagt att han ska göra och kan göra. I och genom oss. Inte, du vet, Gud använder inte oss tack vare dem vi är. Utan han använder oss trots dem vi är. Med alla våra fel och brister som vi har, så kan Gud använda dig och mig i alla fall. Så evangelium säger att mitt i hopplösheten finns hopp. Evangelium säger där allt är ute, det är inte kört. Det är inte färdigt. Evangelium säger om när oro och ångest råder, då finns det frid att få del. Evangelium säger att är vi sjuka och krassliga, det finns hälsa att få ta del av. Evangelium säger att när mörker råder så finns det ljus att få del av och lysa upp din vardag. Evangelium säger att när tillvaron är grå och trist så finns det en frid och en glädje som övergår allt förstånd. Det är evangelium. Det är evangelium. Och allt det här finns i namnet Jesus. Han är allt det vi behöver. Prisad vare Gud. Nu kan du få vinka lite till. Amen. Amen. Vi ber tillsammans. Vi kommer ge tillfälle för förbön och allt sånt här. Men jag ska lämna över till Lasse. Men jag vill gärna bara be en bön innan jag går och sätter mig. Far, jag tackar dig för att evangeliet är så mycket större, så mycket mäktigare än vad vi någonsin har kunnat ana. Herre, förlåt oss för att vi liksom sätter gränser på vad vi tänker att du kan göra. Herre, är det inte vår uppgift att sätta ribban. Vår uppgift är att följa dig. Vår uppgift är att lita på dig. Vår uppgift är att göra det du har bett oss göra, Herre. Herre, jag tackar för att evangelium fortfarande är din kraft till frälsning för var en som tror. Herre, vi upphör och prisar dig. I Jesu namn.